Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Ja, det är förvandlade människor som finns med i Jesu följe när han ger sig iväg från Jeriko upp till Jerusalem. Men Jesus stannar en stund i Betania som ligger strax utanför Jerusalem. För han vill göra ett besök. Och Johannes 12, 1-2 står det så här. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Märta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Jag tycker det här är så rörande. För det är någonting här vid Jesus som är så oerhört mänskligt. Jesus behöver sina vänner. Jesus älskar sina vänner och jag vet inte varför detta händer. Kärleken kan ju aldrig förklaras, den bara finns, den bara är och det är väl det då som är kärlekens väsen. Men i Betania, i den här storyn, precis innan Golgata, ser vi att Guds kärlek är liksom inte bara generell till hela världen, du vet. Gud älskar hela världen, det är så stort, opersonligt. Utan här ser vi att Gud riktar sin kärlek specifikt till människor. Han älskar verkligen Maria. Han älskar Märta. Han älskar Lazarus. Han älskar Gunnar och Barbro. Han älskar Matilda. Han älskar dig. Han älskar mig. Och han stannar här. För han vill röra vid oss. Se oss. Höra oss. För vår skull. Och det förunderliga är, han stannar hos oss också för hans skull. Och det är ju i Betania då som Jesus gjorde det här spektakulära miraklet. Han uppväcker Lazarus från de döda. Du vet, Jesus hade stått inte länge innan framför Lazarus grav och gråtit. Kärleken sörjer. Och till slut så skriker Jesus så högt till döden att döden i Lazarus måste dö. Och det retar galla på fariseerna och de bestämmer sig för att döda Jesus och inte bara Jesus utan också Lazarus. Och de mörka molnen över den här historien börjar tätna och dödshotet kryper närmare och musiken från den här speldosan den börjar skena och skorra och bli riktigt, riktigt skrälliga. Och jag tänker, fanns det ingen enklare väg, Jesus? Fanns det inget annat sätt att göra detta? Kunde du inte liksom gått under radarn när du skulle in i Jerusalem? Men du vet, Jesus kom aldrig för att plisa makten. Vare sig den andliga eller den politiska makten, ekonomiska makten i Jerusalem. Han kommer inte för att plisa makten heller i Bryssel eller i Washington eller i Peking eller Moskva eller vad det kan vara. Han kommer alltid för att rädda oss. För att lyfta oss in i nåden. Det är hans enda vilja. Så kommer den här dagen då. Palmsöndag. Vår dag. Eller vårdagen kanske man också kan säga. Jesus sätter sig på en enkel åsna. Och så riktar han blicken in mot staden. Och vi vet att det är mängder med människor som tränger sig och som vill se Jesus nyfikna. Bara få en glimt av Jesus, precis som Zacchaeus. Är han Messias som ska komma? Ska han befria oss nu ifrån romarriket? Du vet, stämningen är laddad, den är till att ta och den är till att känna på. Och de lägger ut sina kappor, sina mantlar på marken, viftar med sina flaggor eller palmgrenar. Och så sjunger de detta: Hosianna, välsignad är kungen som kommer i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Och när jag hör detta så hör jag faktiskt inte först och främst hipp, hurra. Utan jag hör ropet ifrån urmänniskan. Ropet från ett ockuperat folk. Ropet från ett prövat folk som fått utstå så otroligt mycket. Herre, hjälp. Herre, fräls. Förbarma dig, Herre, över oss. För han som kommer ridande in mot staden är ingen vanlig pilgrim. Och människorna sa vi i hans följe, det är sådana människor som har fått sina liv för alltid förändrat och förvandlat. Den blinda mannen är med i tåget, tror jag. Jag är nästan säker på att vi kan skymta Zacchaeus där som ju är så nyfiken. Och det är svårt att tänka sig, även med dödshot, att Lazarus inte skulle vara med i det här följet in mot Jerusalem. Livslevande, helt ovetande är han om att Jesus Kristus har bytt sitt liv med hans liv. För du vet att när Jesus ropade och väckte Lazarus ur graven till livet, då skaffade han samtidigt en dödsdom över sig själv. Och jag tänker det skulle vara så typiskt Gud att låta just Lazarus då gå liksom långt fram i tåget som den första människan Jesus ger sitt liv i byte för. Som den första människan av oss som är här som får leva för att Jesus dog. Och där då, på Olivberget som ligger mitt emot templet, blir Jesus hyllad som kung, som frälsare. Därför att tiden är inne. Nu står Jesus fram med sin sanna identitet. Vem är han? Han är Messias, den levande Gudens son. Det är han som kommer ridande ned för berget. Och det får allt att darra. Det får allt att skälva till. Därför om det är något ställe, någon stad, något berg som är laddad med symboler, så är det just Olivberget. Det har vittnat bergfast, kan man säga, genom flera tusen år om Messias ankomst. Olivberget vittnar om ett Messias hopp, en Messias längtan och Messias ankomst. Det vittnar om både för judar och för kristna. Och när solen går upp i öst över Olivberget så kommer han, Messias, ridande i solens riktning. Och när han kommer där med sin sanna identitet, då kommer han med hopp för staden, med hopp för människor. Han kommer med hopp för unga, hopp för gamla, hopp hopp för sjuka, hopp för friska, hopp för rika, hopp för fattiga. Han kom med hopp då. Och han kommer med hopp nu när han rider in till vår värld, till vårt land och till vår stad.
Himmelske far, i Jesu namn ber vi för vårt Göteborg. Himmelske far, i Jesu namn ber vi för vårt Göteborg. Kom helig ande med liv och med kraft. Kom helig ande med kärlek och glädje. Kom helig ande med liv och med kraft. Kom helig ande med kärlek och glädje. Ena din kyrka och hela vår stad. Ena far, i Jesu namn ber vi för vårt Göteborg. Himmelske far, i Jesu namn ber vi för vårt Göteborg. Kom helig ande med frid och beskydd. Kom helig ande med sanning och vishet. Kom helig ande med frid och beskydd. Kom helig ande med sanning och vishet. Ena din kyrka och hela vår stad.
Så stannar Jesus plötsligt upp, blir tyst, stilla. Och staden ligger framför honom skinande vit i all sin prakt med tempelplatsen och inte minst templet, en arkitektonisk, du vet, höjdpunkt i Mellanöstern. Sångarna och musikerna utanför alla portar runt muren, de hörs långa vägar. Lärjungakretsarna är mitt i sina hosianna-rop. För det var först och främst lärjungarna faktiskt de sjöng hosianna. Men mitt i lovsången, helt plötsligt, skälver den här historien till i sina grundvalar. Kanske den här karusellen som snurrar, speldosan som bara skenar, skapar ett oemotståndligt tryck inne i bröstkorgen hos Jesus. En sorg som går igenom hela hans varelse, för det spricker fram tårar i hans ögon. Och de rinner ner för kinderna. Varför Jesus? Varför just nu? Varför just här? Staden ligger ju där för dina fötter. Varför Jesus? Vi ska låta Jesus själv svara på den frågan. Och låt oss lyssna riktigt noga till vad han säger. tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken. Inte lämna sten på sten i dig. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Jesus gråter inte över sig själv. Han gråter inte över sitt eget öde. Han gråter över staden. Jerusalem, fredens stad, så härjat av krig och ockupation. Jerusalem, Guds stad, så präglad av ett korrumperat andligt ledarskap. Och Jesus visste ju vad som väntar staden, vad som komma skall, staden och folket. Han visste att detta kommer läggas i grus. Du vet, likt en törnrosa sömn. Fast en blodig törnrosa sömn. En sömn så svår att vakna upp ur, att det först på slutet av 1800-talet vi ser landet och folket sakta börja hitta tillbaka till varandra igen. Gud gråter. Vi har en Gud som gråter. En Gud som är sårbar. Känslig för din och min brustenhet. Vår och världens brustenhet. Gud gråter med sin sårade skapelse. Med människor. Han gråter över samhällen, över städer, över nationer. Han gråter över världen. För vår Gud är en Gud med sår. Men genom hans sår har vi fått helande. Endast kärleken segrar över ondska och hat. Men kärleken måste lida. Det är tårar som rinner. Och tårarna rinner från himlen. Och jag tror att det är just tårarna jag känner palmsöndag i år. För här är vi. För ett år sedan bara trodde vi att världen upplevt den svåraste tiden hon upplevt på länge, nämligen pandemin. När vi sitter här idag har så mycket hänt sedan dess att vi har ju nästan glömt pandemin, hur det var. För det är som en explosion, den ena efter den andra, där allting gungar och där gamla balanser mellan nationer svänger i rytm och takt med både räntan och inflationen. Vi vet inte vad som händer. Vi vet bara att vi är oerhört sårbara. Vi är också ett prövat folk. Och jag vill säga så här. Lärjungarna, de blev överraskade över Guds frälsningsplan. Fast den går som en röd tråd genom alla skrifter som de hade läst i Gamla testamentet. Under ytan finns frälsningshistorien tydligt för den som ser det. Men vi är inte helt olika lärjungarna vi heller, va? Vi ser inte alltid helhetsbilden fast vi har både gamla testamentet och vi har nya testamentet i våra händer. Och vi undrar, vad ska hända med vår värld? Kommer jorden att gå under? Vad händer om ditt, om datt? Under ytan finns alltid Guds historia och frälsningsplan som den starka blodröda tråden. Och den planen slutar inte påskdagen. Utan påskdagen är själva grunden för det som ska hända med hela skapelsen. Det är grunden för vår tro och det är grunden för vår framtid. Tiden är inte ute. Tiden är inne. Halleluja Jesus. Halleluja för Jesus Kristus, den levande Gudens son. För på ett förunderligt sätt då så förenar detta Hosianna-ropet. Det förenar både ett högljutt hipp hurra och ett viskande rop om nåd. Det förenar både glädjen och sorgen. Vet du varför? Därför att den som ropar om nåd, den som ropar om hjälp, om frälsning, har gjort en upptäckt. Han vet vem han ska vända sig till. Han vet vem som kan hjälpa. Hon vet vem hon kan lita på. Vem som har makt att förändra och förvandla. Det är bara Jesus Kristus, Messias. Den levande Gudens son som kommer i sin fulla identitet. Med solen nedför berget in i staden. Och Jesus rider in just i staden för att ge seriöst svar till alla människor som ropar om nåd, som ropar om frälsning. Han kommer med tro till dig som behöver tro, något att tro på, något att leva för, en mening under ytan. Han kommer med hopp till dig som är orolig, kärlek till dig som känner dig värdelös. Han rider in i staden med sin identitet öppen. Men Jerusalem kände inte igen honom. För han kom på ett annat sätt. Helt annat sätt. Gjorde helt andra saker. Umgicks med helt andra kretsar än vad de hade förväntat sig. Han kunde valt feta bilar, hippa bloggare, trendiga fester. Men han kommer alltid, nästan skulle jag vilja säga, på ett annat sätt än vi väntar oss. Och Zakaria säger, som vi brukar läsa både första advent och palmsöndagen. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig, segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna. Så måtte vi då, måtte vår stad känna igen honom. Och då kanske det är så att vi får inte rikta blicken för högt upp eller för långt bort. För när Guds kärlek tar initiativet är han alltid mycket närmare än vad vi tror. Det är Guds eviga blodröda kärlek som bankar och bultar i Jesu bröst när han rider in i Jerusalem den här dagen. För att dö och för att segra. För din skull och min skull.
Ja.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.